I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Hallå kära vänner och varmt välkomna till Pappapodden med mig som är Manne och med dig som är Nisse. Du har låst in dig i någon garderob, förstår jag.
Ja, men det är för att det är så himla bra ljud i... Har du tänkt på det? Att om man har tillgång till en walk-in closet och ska spela in en podcast, då ska man nyttja denna.
Om det inte, ja, men det där var ju en jättestor grej under pandemin som man fortfarande kan höra spår av ju. Att alla Sveriges radiojournalister och även journalister utomlands började använda sina garderober hemma ju och bygga studios där. Och det tycker jag fortfarande när man hör Sveriges radiopodden kan man säga. Idag sitter jag i min garderob för att jag har halsfluss eller sådär. Så att folk har fortfarande studios i garderober.
Det var därför det blev därför blev den här otroliga homosextrenden när pandemin var över, när alla kom ut ur garderoben, alla journalister, alla radiojournalister.
Jag var rädd att jag inte skulle fatta skämtet först, eller att det skulle vara mer en spaning som du skulle behöva belägga, men det där var jävligt roligt.
Ja, vad bra. Hörru du, du är med om en högtidsstund här nu. Förutom att det är veckans absolut högtidsstund när vi spelar in podden, så är det eftersom vi spelar in torsdag kväll varannan vecka. Alltså vi spelar in varje vecka, men nu är det torsdag varannan vecka kvällen. Och det är ju, eftersom jag kör det här varannan vecka vitt, varannan vecka blött, så är ju du är med exakt just nu, och alla ni som lyssnar, när jag har precis hällt upp en 4 bourbon. Jag är ju sådär med, när det gäller såna saker så är jag ork hålla på. Jag köper det billigaste, och det på bolaget är oftast Jim Beam. Så har jag hällt upp en 4 Jim Beam här, och nu ska jag ta den första klunken efter liksom en veckas vithet.
Tror du att alla lyssnare känner liksom samma liksom förväntan och längtan, alltså att det byggts upp lika mycket efter en veckas avhållsamhet?
Men hörru du, förstör inte det här nu, utan nu ska vi göra det tillsammans. Okej, är ni med då? Nu tar jag första lilla sippen här. Alltså det är ju något magiskt med såna här vi fan, det är så mycket så här, nu kan allt hända inte kanske just efter bara en klunk. Jag behöver nog dricka 4 centiliter. Efter 4 centiliter, då kan allt hända.
Det är så?
Ja, men, nej, jag ja, men har man varit nykter säga, en vecka, då är ja. Det så här, 4 centiliter då är ju som att typ ge liksom methamfetamin till ett spädbarn.
Ja, jag undrar hur fan det skulle bli för mig efter 15 år. Jag ska nog inte undersöka det.
Mm, alltså du får göra som du vill, men jag vet vad jag tycker.
Vad tycker du då?
Att du inte ska göra det.
Nej, det verkar smart. Innan jag glömmer det så måste jag säga en snabb sak. Det var att jag föreläste igår för jättemånga elever i Köping. Och det var kul, för det var en skola som heter Ulvgymnasiet som, en sån här, som jag har besökt hur många gånger som helst.
Är det där han har varit adjunkt? Filip Hammars pappa. Han är väl gymnasiefröken?
Om det är gymnasiet så är det där, för det är den enda gymnasieskolan som finns i Köping. Ja, så det måste det ju vara.
Häftigt. Kände du det? Vingslagen?
Nej, inte så mycket. Det är, men det är kul för att jag minns att jag, alltså att jag varit där så länge så att jag alltid pratade om Janne Salmela förut när jag var där, som är en styrkelyftare som i alla fall då höll till i Köping. Och att för mig var det så chockartat att det brukade vara liksom så här 5 personer av 350 kanske som hade hört talas om Janne Salmela, som jag tyckte ju var liksom större än Michael Jackson ungefär. Att det var helt obegripligt, att det var resursförstöring att de inte liksom pussade marken som de gick på daglig basis för att han bodde där. Men nu pratar jag inte om Janne Salmela eftersom jag inte är lika inriktad på styrklyft, men däremot så på en speciell upplevelse för att jag duckar alla föreläsningar nu. Det är liksom såna här meddelande förfrågningar som jag inte accepterar och mejl som jag inte svarar på. Men just med Ulvgymnasiet är det speciellt för att de har varit så himla anpassat sig så mycket efter pandemin. Så först ställdes det in, tror jag, 3 eller 4 år i rad. Får se nu. 4 år sedan, 2020, 21, 22. Ja, 23 år i rad så ställdes det in på grund av pandemi. Och sen förra året så var jag föräldraledig. Så nu är det så här att jag har bokat på den här föreläsningen för länge sedan. Och det var ju ungefär som att vara på väg till sin egen begravning när jag körde bil dit. Eller...
Oh. Kom inte... ihåg begravning, för det ska jag prata om, kommer jag på. Så det får vi inte glömma bort.
Nej, bra. Inte bara en vanlig begravning, utan tänk dig liksom en begravning. Nej, inte en begravning, utan en tillställning där man typ ger bort sig jättemycket och sen så dör man och sen pissar de på en. Alltså ungefär så. Det känns som det här kan gå hur som helst, för att det är ganska svårt att föreläsa. Jag ska hålla 2 föreläsningar och det skulle vara...
Hur långa är dina föreläsningar?
Ja, 1 timme bara nu, vilket ju var bra. Förut har jag varit så jävla kaxig så jag ofta kört 90 minuter med inbakad frågestund.
Okay.
Men nu var det 2x60 och det skulle vara, om det skulle vara fulltaliga, så skulle det vara 350 elever i varje grupp. De hade dessutom varnat mig, för de hade tagit in en man förra året som föreläste istället för mig då. Som du känner för övrigt. Som det hade gått åt helvete. De hade skickat porrbilder och handlade till honom och han blev jätteledsen och de hade behövt kasta ut folk och sådär.
Men varför, så du säger att jag känner honom som att du inte känner honom?
Ja, via sociala medier bara.
Okej, men jag känner honom mer liksom, menar du?
Ja, jag tror ni har hängt på bokmässan och han var på din release och sådär.
Jaha, gud. Du vet, men då är det ju han...
Säg ingen namn nu.
Nej, förlåt.
Det är jättetaskigt.
Jaha, okej, då vet jag inte vem det är.
Alltså han gjorde väl ett otroligt bra jobb och jag menar, han är väl superkunnig, men han var tydligen inte beredd på hur det kan gå åt helvete med 300 ungdomar. Att de kan liksom bittra blod och bete sig illa. Så det var jag varnad för. Så det var liksom så här, du vet, och jag minns det från när jag började föreläsa. Jag tror jag berättade det i podden, att det var så här, att jag kunde flyga till typ Helsingborg och sen så hoppades jag på att planet skulle störta. För att det kändes så jobbigt att jag skulle åka och föreläsa. Eller jag hoppades inte att jag skulle dö då, utan du vet, bara så här, typ som Gottsunda kraschen, att jag skulle klara mig mirakulöst men ändå slippa den där jävla föreläsningen. Och att jag ofta tänkte att så här, fast jag på den tiden inte alls var stadd vid kassa, så kunde jag tänka så här, alltså det var ju liksom jättebra pengar. Egentligen så var det typ som få en guldbiljett i en Willy Wonka chokladkaka. Att få föreläsa överhuvudtaget borde jag sätta sig. Men jag kunde tänka så att inga pengar i världen kan vara värt den här ångesten som jag känner nu.
Just det.
Och jag försökte också döva ångesten genom att typ supa och knarka ner mig dagen innan, så jag inte skulle tänka på det så mycket och sådär. Men det gick över fort då.
Men hur var det att supa och knarka när, alltså förstärktes ångesten av det, eller lyckades du trubba av?
Ja, men det gjorde väl, när det förstärkt, alltså nästa dag så var det väl en kanske förstärkt ångest skulle jag vilja säga, för att jag hade den kemiska ångesten också. Men, ja, men sen så fick jag ju kontroll på det där till slut. Men alltså, och det här är väl någonting som alla som har stått mycket framför många människor har upplevt, att man har, alltså det är inte så konstigt att man mår så dåligt inför, för att det kan verkligen gå riktigt dåligt. Alltså det kan gå dåligt som det gick för den här förra året, att folk behöver kastas ut och det blir jättedålig stämning och nästan fientligt. Det är ju sällsynt, men det kan också bara vara så här att det är en grupp som är lite så här avvokt inställd till den från början.
Mm.
Och man får aldrig tag i dem då, för att då kan man alltså inte, alltså då blir man lite nervös för man känner det, och då förstärks deras avvågighet så att man blir mycket sämre. Och det som typ hände när jag föreläste svinmycket var att, alltså när jag var på topp, då kunde jag ta en sån grupp och sen så kunde jag föreläsa som om det hade varit en bra grupp, och sen så kunde man vinna dem ibland efter en kvart. Så liksom vann jag över dem. Men när jag har varit dålig eller när jag föreläst mindre, då är det liksom helt, man är helt chanslös med en sån grupp. Det är bara så här, nu kommer det vara en timme när ingen skrattar åt mina skämt och där jag bara försöker ta mig igenom liksom. Men i alla fall så kom jag dit och det blev, jag ska absolut inte säga succé, för det är inte som så här, det var inga stående ovationer, men de lyssnade uppmärksamt, de här många hundra, och det kändes typ som att fan, jag har någonting som jag tycker är bra som jag säger och sådär. Så att, oj, det här var ju för jävligt. För det jag ska säga egentligen var att om ni har skickat grejer som jag inte har svarat på, så skicka igen, för just nu finns det ett litet fönster på kanske en vecka när jag kommer ihåg att det var så himla kul att föreläsa, så att jag kommer kunna tänka mig att göra det igen. Det är ungefär som när jag började springa, så det var ju ganska hemskt jobbigt att springa, så att när det fanns ett fönster så här, efter ett lopp där jag så här, det hade gått tillräckligt lång tid efter loppet för att jag skulle ha glömt det värsta, men det skulle ha gått tillräckligt kort tid för att jag skulle komma ihåg det härliga med att springa lopp och liksom den upplevelsen, då bokade jag in mig på jättemycket lopp. Så jag tänker så här, typ en vecka till nu så kommer jag kunna boka föreläsningar. Så det är bara att höra av er, och förlåt för att jag inte har svarat. Och tack Ulvi gymnasiet för att ni är så fina.
Men var det här, det hände liksom ingenting mer på den här föreläsningen?
Nej, utan det här var bara ett reklamsegment som inte var, alltså kanske olagligt eftersom det inte var sponsmärkt i början.
Men vi kan säga så att den här veckan sponsras av Manne Forsberg, sexualupplysare, ja, och föreläsare. Exakt. Han kommer till era gymnasieskolor och ibland också högstadieskolor.
Alltså kanske inte längre, för det är väl en grej som jag insåg att, för jag har ju alltid tänkt så, jag kan inte föreläsa de här grejerna när jag har barn i den åldern, och det känner jag väl nu att det kan jag väl göra, men däremot känns det jävligt jobbigt om jag ska.
Varför skulle du inte kunna föreläsa när du har barnen, eller för att du skulle
Nej, men det
kunna...
känns ju jobbigt om jag ska föreläsa liksom för någon kille som Iris kanske har en snapflört med.
Ja, där känner jag, det här känner jag att du är otroligt lite Strindberg och Knausgård och väldigt mycket typ tänker på andra. Jag känner att det är absolut inga problem för dig att föreläsa för högstadieungdomar.
Jag kan föreläsa för högstadieskolor utanför Stockholm. Men helst är det nog gymnasieskolor ändå.
Ja.
För att om Iris snapflörtar med någon gymnasist så får hon fan skylla sig själv.
Ja, eller om hon snapflörtar med en sexualupplysare som har gjort en dålig föreläsning i Köping.
Som har bombat i exakt. Mm.
Då får hon också skylla sig själv.
Absolut.
Hörru du snackar om begravningar.
Förlåt Nisse.
Förlåt. Nej, men du snackar om begravningar.
Förlåt för det här sponsorsegmentet.
Det är helt okej. Jag vet ju att jag får ju 50% av alla intäkter som du tjänar på det här. Hörru du snackar om begravningar. Och då läste jag i DN häromdagen en otroligt märklig intervju med en farbror som var väldigt speciell. Han pratade jättemycket om sin egen begravning. Mm. Hur han hade planerat den i minsta detalj. Det skulle vara liksom alltså dels så hade han spelat in ett tal som han hade också bränt in på CD-skiva, vilket det kändes väldigt kongenialt med att man är äldre. Att man har sitt begravningstal på en CD-skiva. Och sen så hade han också, det var liksom det var lite så här roliga grejer också som skulle hända. Det skulle vara alltså det skulle ringas, det skulle vara en sån Nokia signal skulle inledas med när folk satt ner. Och sen skulle det vara liksom en telefonsvarare så här: "Tjena, nu har jag kommit till Ragger Rönnsson. Jag kan inte svara just nu som ni kanske förstår." Och sen så skulle det liksom dra igång hela hans tal.
Och det låter ju som, var det inte i typ Yrroll en komiker som dog som spelade begravningsgästerna?
Du tänker på Fyra nyanser av brunt hette den kanske inte, utan den hette Fyra små filmer.
Okay.
Det var ju Torsk på Tallinn och sen så var det en liten film om döden och sen så var det ju en av de filmerna som jag inte kommer ihåg vad underrubriken var. Då handlade det
Ben
ju
och
om
Gunnar om manlig vänskap.
Ja,
var en av dem.
Ja, men det här var den där Jonas Inde spelade son, minns jag, till en otroligt excentrisk miljonär som var ganska det var ett porträtt kan man säga av Simon Spies, den danska excentrikern som grundade Spies resebyrå och som ju har gjort sig känd för att ha gjort alla möjliga speciella grejer. Jag har ju kommit i kontakt med honom på så sätt att jag för alltid så länge sedan, men inte vet jag, 5-10 år sedan var med Vitamin Well, frukt energidrycksmärket i Danmark, i Köpenhamn, på ett av hans hotell där det var liksom en det var som en atriumbyggnad och sen så i mitten på kanske typ sjätte våningen så var det en tennisbana, alltså utomhus tennisbana. Där hade de en tennisturnering. Det var ju för övrigt den resan som var så otroligt märklig för att det var en fryntlig dansk. Och nu tänker jag Vitamin Well, Sverige. Det är lite så här sportigt. Det är liksom, du vet. Och det känns, det är inte speciellt så här. Deras event är inte, de är inte så galna. Det mest galna eventet jag har varit på med Vitamin Well var ju typ när det var någon bowlingturnering. Och man kanske fick, jag får med att man kanske till och med fick lite drick då. Jag kan minnas fel. Men i alla fall, här var det då.
Det var ju ganska galet när du och Batina Philipsson, a.k.a. världens sämsta match någonsin, spelade paddel mot varandra. Alltså ni var såna här personer som, alltså jag har aldrig träffat några som har så dålig kemi som ni hade. För att, gud, ni var liksom tävlingsmänniskor på samma sätt. Kommer du inte ihåg det?
Nej, det har jag faktiskt glömt bort. Jag
det var vilt och galet, men det var inte. Ja, på Vitamin Well-turneringar.
Gud, vad roligt. Ja, för jag tänker ju på henne ibland att så här, gud vilken fascinerande människa. Helt glömt bort att vi har.
Vet du inte att ni,
nej, det var,
alltså ni avskydde varandra?
Det är,
hon avskydde dig och du avskydde henne ännu mer.
Men nu gillar jag henne. Jag har glömt bort det där. Jag har tänkt att
fan vad roligt. Ja. Undrar om hon minns att hon avskydde dig.
Det tror jag inte. Det känns väldigt svårt.
Dumt att jag rev upp där. Ni hade kanske så här kunnat nu stöta på varandra på stan, gå och ta en drink och sen bli tillsammans. Men det förstörs av att vi, alltså att hon har hört den här podden, att du avskyr henne så att hon tittar surt.
Fatta vilken klassresa hon skulle gjort då, för då skulle hon ha gått från att vara från ingenting till någonting när hon var gift med Uje och har blivit en sån här societetsdam. Och sen
inte
så
Uje va, det är Brandelius, min kompis i Bredäng, utan du menar Aje.
Aje, ja, precis. Aje Philipsson. Och sen så då träffa mig som ju är någon slags liksom, du vet, jävligt punk men har någon slags kulturellt kapital. Så att hon liksom kommer från ingenting men har blivit pengar och jag kommer från, i och för sig inte jättemycket pengar, men jag kommer från något typ av kulturellt kapital. Jag ser mig lite som en knapadel. Alltså jag är lite som Carl Johan De Geer. Alltså att jag liksom är, jag är
uppväxt. Det är ju lite fel om man är uppvuxit i ett ganska enkelt hus i Vega. Alltså det blir
jo,
ju,
men alltså,
är du kulturell knapadel.
Ja, men för Carl Johan De Geer pratar ju alltid om att han var, de var så otroligt fattiga fast de bodde på typ slott, men de hade ju absolut inga pengar. Det här var ju lite förr, du vet, när det var sådana här fideikommiss och sådär. Att man liksom hade de här stora gårdarna och sen så var man,
men det var bara typ dyrt.
Ja, det var, allt var bara väldigt dyrt och man hade liksom inga pengar. Alltså lite så är ju jag.
Att, ja, men
jag
det är lite liksom som, vad heter han, vår vän i Stiljournalen som har berättat om hur
Klarker
extremt punk han var, är och har varit liksom, men ändå lever överklassliv.
Ja, precis. Fast jag då lever inte överklasslivet utan jag lever ju då det kulturellt kapitalstarka livet. Och att vi då skulle träffas, att hon skulle få vara min sugar mommy och typ sponsra mig, vilket jag skulle.
Men har hon pengar från någon skilsmässa med Aje eller?
Garanterat. Alltså okay. Gud, hon måste ha jättemycket pengar. Hon är också så här, det märker väl på henne. Alltså hon utstrålar ju entreprenörsanda. Jag kan tänka mig att hon är en sån som kan göra pengar på olika sätt. Det kan ju inte jag.
Hon är jävligt alfa, vilket är speciellt och vilket talar du till Ajes fördel ju. För att man tänker fördomen om en äldre överklassman som skaffar en ung tjej är ju att hon är ganska foglig och imponerad av den här mannen. Men med Bettina, man kan inte tänka sig att hon är imponerad av någon någonsin, utan hon är ju störst i rummet någonstans, fick jag känslan av. Så det är ju coolt som fan, både henne och Aje.
Jag tror att jag och Bettina skulle kunna ha så jävla roligt nu trots att
om ni inte spelar paddel.
Ja, jag tror att vi skulle kunna ha kul när vi spelar paddel.
För det var ju
också
där inte funkade.
Ja, men paddel finns ju inte längre överhuvudtaget, så det känns ju som att det är ut ur mixen. Men nu ska vi inte snacka om Bettina, nu ska vi inte snacka om paddel, nu ska vi inte snacka om min kulturella tillhörighet, utan nu ska vi prata om det här, den här begravningsgrejen. Och då blev jag ganska fascinerad av det här, och för då finns det någonting som han pratade om i en intervju som heter Vita arkivet. Känner du till det?
Ja, det är väl som en förlossningsbrev fast med önskemål om begravning.
Ja, lite mer än så. Alltså, Vita arkivet är ju det är ett stort svenskt begravningsbyråaktigt företag som rimmar på typ nästan på anus men mer på bonus.
Får vi inte säga fornus i den här podden?
Men jag tyckte det var roligt att jag gjorde lite olika.
Ja, det var kul. Det var jätteroligt.
Ja, det är lite kul. Ja, men då alltså, välkommen till Vita arkivet på framsidan då, eller på när man går in. En låt som ska spelas, en anekdot som inte får glömmas bort, eller en tradition som måste leva vidare. I Vita arkivet kan du fylla i tankar och önskemål om ditt sista avsked, samt berätta om andra saker som du vill att dina nära och kära ska få ta del av den dagen du inte längre finns. Du behöver inte fylla i allt på samma gång, utan det går bra att fortsätta i ett annat tillfälle. Men tänk på att döden är fullkomlig och är ingenting man kan skjuta upp, utan du måste göra det innan du dör. Det är enda dealen vi har här på Vita arkivet. Jag la till lite där på slutet. Självklart kan du justera det du redan skrivit om du ändrar dig, men det finns också ett definitivt slutdatum, och det är när ditt hjärta slutar slå. Jag la jag också till.
Och ja, då är det, då är det, du borde bli copy för dem.
Ja, då är det liksom olika kategorier, och då är det mina anhöriga är liksom ett då, där man ska, det är ganska så här klassiskt, vilka ska få ta del av det här när du dör. Och sen så är det också min begravning, jag tycker nästan att det är roligast. Min begravning och mina bilagor, det är de två. För det är mina anhöriga, min begravning, det jag äger, mina försäkringar, viktiga papper och mig, mina bilagor. En del saker här måste jag säga är ganska praktiskt. Typ det jag äger och viktiga papper och sådär är ju liksom, det är ju bra att samla det på ett ställe. Det kan ju vara, det är ju rätt praktiskt. Men sen är det ju de här kategorierna om min begravning, om mig och sen så mina bilagor som jag tycker är väldigt roliga. Och min
vad är
begravning,
mina bilagor för någonting?
Ja, jag kommer berätta det strax.
Ja.
Min begravning. Det är många beslut som ska fattas inför en begravning. I vissa frågor kanske du har tydliga önskemål eller lösa tankar. Andra frågor kanske du hellre lämnar till dina anhöriga bestämma om. Här kan man då kryssa i vad man vill ha för ceremoni. Om man vill ha borgerlig, Svenska kyrkan eller om man vill ha annat samfund eller inget valt. Och då ska man också ange vilket annat samfund. Vilken plats vill man ska hålla på? Vad ska spela för musik? Vill du att någon läser en speciell text? Har du önskemål om en
kista? Men kan man säga att det inte ska vara fonus? Att det ska vara konkurrenten? Eller blir det fonus om man...
Ja, men nej, Vita arkivet är en liksom allmän tjänst som fonus
har
hittat
på. Ja, det är inte kopp... Okej.
Ja, du fattar. Så att, alltså, det här, man behöver inte så här... jag ser här, jag är Bengtssons begravningsbyrå i Köping. Han har fyllt i Vita arkivet, men det kan tyvärr inte vi ta del av, för att det är ju kopplat till fonus. Så är det ju inte.
Nej.
Och sen så kan man då ha önskemål på vilka kläder man har på sig i kistan och vilka favoritblommor som man vill ska finnas på begravningen.
Fan, vad bökig man kan vara då. Vad sura folk ska bli liksom.
Ja. Och har du önskemål om symbol, bild eller dikt i din dödsannons? Vill du att annonsen ska synas i någon särskild tidning kanske?
Nej, men sluta.
Och minnesstund. Efter begravningsceremonin bjuder man ofta in till minnesstund. Hur den ser ut varierar stort. Så här har du chans att skriva ner dina egna tankar. Det kan exempelvis röra vilken mat och dryck som ska serveras, platsen den hålls på, särskilda framföranden eller andra önskemål. Alltså annat som gör begravningen till min. Det finns många sätt att göra begravningen till ett personligt avsked som handlar om just dig. Här kan du skriva ner dina tankar och idéer om det. Och sen så är det kremation eller jordbegravning. Och sen så vad man vill bli begravd. Och då kan man säga liksom ange befintlig gravplats eller särskild plats. Och då är det då antagligen om det finns en familjegrav och så vidare. Och sen så, vad vill du ha för gravsten? Vad vill du ha för minnesmärke? Vill du ha någon särskild text? Vill du ha någon bild? Eller vill du ha någon symbol på minnesmärket? så kan man hålla på så här då. Och sen så kommer vi vidare till det här som jag också tyckte var väldigt roligt då. Som var om mig. Här kan du välja att berätta mer om dig själv. Det kan många gånger vara till hjälp för dina anhöriga när de ska planera begravningen. Det är också en möjlighet att lämna färre frågor obesvarade. Du väljer förstås själv hur mycket du vill berätta. Kanske skriver du bara lite kort eller berättar med längre texter. Så kan man fylla i ett motto, en färg, en bok, en plats, en artist, en låt, en skådespelare, en maträtt, ett recept. Vad är skillnaden mellan maträtt och recept? Kul om man gillar så här, älskar fiskgratäng som maträtt och sen så ett recept på något helt annat. Ja, skitsamma.
Något jag älskar... Recept är eller en instruktion, men en maträtt är väl en maträtt?
Jo, men om jag skulle välja en maträtt, ja, då skulle jag ju gärna då ha receptet just den maträtten. Det känns ju konstigt. Ja, men
det kanske skulle vara en bild på mat. Ja, nej, verkligen.
Och sen så något jag älskar att göra. Och sen kan man också skriva en hälsning till sina nära och kära. Här kan du skriva en hälsning till människor som är viktiga i ditt liv. Kanske finns något särskilt du vill få sagt. Hemligheter. Kanske vill du berätta något du hittills hållit hemligt. Och det här exemplet tycker jag är bäst. Man tänker så här. Du vet, någon dör.
Mm.
Alltså du dör, manne. Och så är det så här, en hemlighet som du vill avslöja. Då tänker man ju så här, det är ganska dramatiskt. Alltså du dör... Och det är så här, det här är det hemligheten som jag burit på, som jag nu vill att de här personerna som jag har valt i Vita arkivet ska få ta del av det här, ska få läsa. Vet du vad Vita arkivet har för exempel?
Nej.
Ditt bästa kantarellställe.
men det är ju helt perfekt. Det är klart att det är jävligt smart. Det var det bästa jag har hört hittills. För jag menar, de kan ju inte skriva, berätta om dina oäktingar liksom.
Nej.
Men kantarellställe är ju ändå liksom lite laddat, men det är lite humoristiskt. Ja, det var ju snyggt.
Och det finns ju mycket kring det här som jag tycker är kul. Jag försöker spalta upp lite i mig själv vad det är jag går igång på. Och det finns ju dels det otroligt töntiga i hela skiten. Att det är så här att till exempel berätta om sitt kantarellställe. Eller till exempel att jag ska gå in på en hemsida och skriva om att jag har 3 barn med Bettina Philipsson som varken Aje, Uje eller någon annan vet om. Men det vill jag gärna skriva in här i Vita arkivet. Så att alla som jag har klickat i ska få ta del av det. Och sen så, ja, och så vill jag också lägga till mitt favoritrecept på gazpacho. Det tycker jag, för det blir så otroligt liksom tramsigt alltihop. Sen så finns det ju en annan grej i det som jag tycker är otroligt löjligt, och det är ju att man, det här med upphöjandet av sig själv, att någonting som förr var liksom enkom för diktatorer eller liksom andra typer av megalomana personligheter att göra liksom så här stora, som Uppsala högar till exempel, att det liksom är så här, de här stora jävla högarna efter de här konstiga härskarna som fanns för 1000 år sedan, för man bygger liksom någon slags monument efter sig själv, för sig själv efter sin egen död, och att den här ska nu bli liksom i allmän egendom och någonting som alla vill göra. Sen så finns det, och det jag kommer utveckla det resonemanget strax, men sen så finns det också en tredje grej som jag tycker är lite tramsig, som är så här, om jag känner någonting med min egen död, och det här kan ju bli mitt Vita arkiv, för den här podden kommer ju finnas för övrigt för alltid i eten. Nu har jag snart druckit 3 centiliter av de här 4, om jag börjar bli lite oformulerad.
Nu kan snart vad som helst hända.
Snart kan vad som helst hända. Men alltså att jag, är det någonting jag vill med min egen begravning, alltså om jag ska fylla i Vita arkivet, det är ju så här att de mannen till exempel, om jag dör, då vill ju jag att ni ska göra en stund som är fina för er. Förstår du vad jag menar? Alltså så här, där ni ska träffas och ha det härligt och typ, ja men såklart hoppas jag väl lite på att ni minns mig med någon typ av positiv liksom känsla. Men det ska ju vara en stund för er. Jag menar, jag är ju fucking dead and gone. Alltså, jag bryr mig ju.
Ja, men det är verkligen rätt. Alltså, de anhöriga måste ju göra det som känns bäst för dem för att komma vidare eller för att liksom hedra sitt minne av den döda. Ja, precis. Det blir väldigt konstigt att det är den döda som dikterar villkoren,
ja,
för det.
Ja, det är ju väldigt märkligt. Och sen så, om jag nu ska fortsätta med den här, det här är en ganska trött kanske spaning som har funnits, men vi lever ju i tidevarv av liksom egofokus, och det är ju dels är ju liksom att man ska i sociala medier bara lägga upp sitt liv och hålla på och visa upp sig själv hela tiden, alltså som att man är en lillbabs i en veckotidning på 60-talet fast man är liksom Nisse på Instagram på 20-talet. Alltså att, att det liksom är, det finns ju några klassiska som är nu ikonisk som ni kan googla, personliga nyheter med Fredrik Lindström ur tv-programmet Pentagon från 1997, när han sitter och berättar personliga nyheter om sig själv, och det är så jävla spot on exakt vad som händer idag. Och det här är en ganska gammal spaning, så att det är liksom inte någon sån här, jag kommer inte med någon sån här något att revolutionera något nytt här, men om ni vill kolla på något kul så kan ni googla personliga nyheter Pentagon, för det är ju precis det som sociala medier är idag. Men det här, i förlängningen så är det här också att det ställs allt mer krav på individen när man pratar om klimatkris eller man pratar om olika skjutkriser, eller man pratar om olika kriser, så är det upp till dig som individ att lösa det. Så här, sluta flyg, din jävla idiot, istället för att typ kanske då beskatta flyg så att det är bara för Bettina Philipsson och Aje och inte för mig och Uje att flyga.
Snart för dig, hörru, om du ska ha ihop det med henne och hon har så mycket pengar som du hävdar.
Ja, men nu lever vi ju i ett samhälle där jag kan flyga järnet, så jag behöver inte patina. Men,
nej, just det, du behöver inte det. Nej.
Nej, jag behöver inte patina för just flygandet. Men jag menar, det är ganska enkelt för ett samhälle att bestämma att det här vill vi inte veta någonting av, så därför så beskattar vi det jättemycket eller gör det krångligt på olika sätt, så slipper man det. Men istället så ska det vara upp till dig som individ att ha ångest för att du flyger. Och det är den här individualiseringen av samhället som ju också absolut inte är en ny spaning, det vill jag inte påstå, men jag känner att det här ligger i linje med det. Sen så är ju då det, ett annat exempel på, som inte alls har med de här grejerna som har spaltat upp att göra, men som var liksom spiken i kistan för det här. För att i samma veva som jag läste den här artikeln om Vita arkivet, eller den här farbrorn då som berättade om sin begravning, hur han ville ha den, så såg jag den här dokumentären om Killinggänget. Och då satt de tillsammans, samlade allihopa för första gången, alla utom Jonas Inde, för att han har ju skjutit ut sig själv ur offentligheten, skulle man kunna säga.
Genom på väldigt att, många olika sätt.
Ja, genom att vara typ både sexist och nazist och allmänt oskön på olika sätt. Så han var inte med, även om han var inbjuden, vad det verkade. Men då satt ju de och skrattade gott åt att de har en pakt, att det ska spelas på, så fort någon i Killinggänget dör så ska det på dens begravning spelas Rock Around the Clock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock rock, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock rock. Ja, ni vet, den här första rock'n'roll-låten.
Ja, väldigt ironiskt.
Otroligt ironiskt. Och det kände jag var ju också liksom ett för dem, alltså Killinget, är det något de alltid har gjort så är det ju att hänga med sin samtid. Alltså de var ju liksom verkligen on point på 90-talet, och de är ju fortfarande on point då, eftersom de då hakat på den här trenden med att designa sin egen begravning. Och det här, men jag känner att jag är ännu mer on point, eftersom jag då säger nej, och det bestämdes det till att designa sin egen begravning.
Men det är skitintressant det där. Alltså jag har inte tänkt på, jag har tänkt så här, på min begravning vill jag ha Henry Purcells låt till begravningsmarschen till Queen Mary. Den som är med i Clockwork Orange.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kan försöka komma ihåg och lägga in den här. Men nu, när, nu du har ju helt rätt. Alltså det, att det ska ju inte handla om mig även om det på ett liksom skenbart sätt gör det.
Jag vet
det
precis vad jag ska spela för relationer till mig. Jag vet precis vad jag ska spela för låt på din begravning.
Ja, det är du som ska spela.
Ja, men vet du vad jag ska spela?
Nej.
Jag ska spela Olle Adolfssons låt Sigge Skog.
Jag vet inte alls vilken det är.
Ja, men det är ju, det kommer ju vara jättemärkligt. För att det är som att jag sjunger till dig fast det blir helt konstigt. För att han sjunger ju om sin gamla kompis Sigge Skog och de växer väl upp på... Nu är ju inte Olle Adolfsson så jävla gammal som man kan tro eftersom han dog väldigt ung och känns som att han är från en helt annan tid. Men han är ju liksom till och med yngre än som en Bertil Taube som ju gick ju bort alldeles här förleden. Så han var ju inte så gammal. Men han känns som att han är från en annan epok. Men han sjunger i alla fall om Sigge Skog, hans kompis. Och de satt på någon jävla strand och de kände doften av vår och ja, olika sådana här saker. Minns du Normälarstrand? Ja, och sådär. Och då blir det kul att jag sjunger den till dig. Det blir väldigt...
Jag ska sjunga den till och med.
Mm. Ja, det blir också i och för sig väldigt ironiskt. Men det skulle vara kul att det är att jag går upp och gråter. Ja. Och sen så bara, det finns en sång som handlar om mig och Manne. Och så sjunger den här jättemärkliga sången om 10-talets Normälarstrand.
Ja, det är, du är ju chilling-generationen på något sätt. Så det blir kul för, det blir kul för dig, Nisse. Där kommer det vara kul.
Men, det var en annan
men där kan jag väl se för sig en poäng när jag ser det framför mig, att du vill göra din ironiska grej för att roa dig själv. Mm. Så är väl det, om man ska säga någonting försonande då med bitarkivet, så är det väl risk för att folk, att anhöriga helt enkelt vill minnas den döda på jävligt olika sätt. Att det blir stökigt, att kanske då att det finns ett behov av den döda som projektledare lite grann, eller?
Jag tror att risken med den här typen av aktivitet, att man ska planera sin begravning, det blir någonting i stil med att alla äldre som är släktingars begravningar som jag har varit på är ju i den här Nalen-generationen. Alltså att det liksom var jazz och sådär. Det är liksom innan Beatles. De liksom var jazz och sen så var det mycket Frank Sinatra. Så alla gubbarna har ju alltid velat höra My Way. För det har varit liksom så här: I did it my way. Och så vet man att så här, nej det gjorde du inte, för att du var typ tjänsteman och alkoholiserad och levde ett jävligt olyckligt äktenskap och gjorde absolut ingenting your way, utan du bara
ja, och det är väl ännu mer smaklöst med de som gjorde det sin way. Att de liksom porrunkade i garaget eller spelade golf eller åkte världen runt. Liksom att de gjorde det på helt sitt sätt oberoende av sin anhöriga. Eller? Och även då den här alkoholismen är väl också så här, sin way på något sätt, kanske inte de anhöriga.
Det är väldigt roligt om man då har fyllt i det här vita arkivet. Och sen så har man berättat sin hemlighet om att man typ var kapten klänning eller motsvarande. Och sen så bara, och sen så har man kryssat i låten My Way. Ja, fy fan. Ja, nej, nu spårade du ur. I alla fall, det här med att hålla på och planera sin begravning, det är av ondo, och ungdomar, det är ingenting ni ska syssla med, utan lämna med varm hand över planerandet av er begravning till era efterlevande. Och det viktigaste av allt, se till att leva ett fucking liv som gör att folk tycker att det ska bli kul att planera en begravning. Och då menar jag inte kul,
gud, vilken
som
press.
Att det ska bli kul för att den här jäveln äntligen har dött. Utan kul som är att så här, gud, vi älskar honom så mycket, eller henne, för det finns även kvinnor som dör. Jag vill bara föra det till protokollet. Och vi vill hedra den här personen så mycket för att han eller hon har betytt så mycket, och vi måste tänka ut hur vi vill.
Det där var jättemycket press, kände jag.
Ja, du behöver inte känna press. Du kan också känna så här att du ska leva ett liv där du är öppen, varm, härlig och en person som man vill ha nära sig, som man känner så här, gud vad tråkigt att han gick och dog. Det vill jag, honom vill jag hedra på olika sätt.
Ja, jag ska försöka.
Du ska agera så här, lite som i Phronesis, alltså i Aristoteles, den nikomakiska etiken, att man i varje given situation ska agera så som en klok man skulle agera. Du ska i varje situation, manne, det här är slutsatsen. Du ska i varje given situation agera så som en varm, inkännande, empatisk, älskad person skulle ha agerat. Så kommer det lösa sig.
Jävla bra slut där, så jag tror vi kanske lägger en bumper där, men jag måste säga apropå det, någonting som jag tänkte lite grann på sistone.
Är det här under bumpen nu? Kommer det vara bumpen samtidigt?
Nej, det är efter
bumpen.
Nej, det är efter bumpen.
Ja, det är bra.
Det jag tänkt på det på sistone, att det är, och det här låter nästan som humble brag. För det jag ska säga nu, det är lite grann som att säga i sitt CV eller svara på en arbetsintervju att tyvärr så är jag lite för ambitiös.
Eller så här, tyvärr tar jag bara 200 i bänk, ouppvärmd.
Ja, så tror jag inte så många säger, men absolut, exakt. Mm. Nej, för det, jag har kommit på så här, mitt absolut största dilemma apropå att försöka bli älskad efter sin död, det är att det känns som att när jag, alltså jag har inget helhetsperspektiv på vad jag gör för andra människor. Det aktualiserades, alltså det tydligaste exemplet jag har, det var att Iris skulle iväg på någon middag i norrförort, alltså ganska långt bort.
Snackar vi Täby kyrkby motsvarande?
Djursholm. Så det är väl, ja, det är ungefär 25 minuter dit, men det var lite bilolycka så det var 30 minuter dit. Så att jag skjutsade dit henne. Och
det var ingen bilolycka som gav upphov till att någon person fick anledning att öppna upp någon nära anhörings vita arkiv, hoppas jag.
Det framgick faktiskt inte, vi får hoppas att det inte var så. Mm. Men jag åkte dit, så det var då ungefär en timme, och sen så kom jag hem och köpte med mig sushi på vägen hem som vi skulle äta, jag, Sara, Adrian och Rut. Mm. Och Rut såg väl fram emot att hänga med sina föräldrar och kolla på Melodifestivalen. Och sen ringde Iris och ville bli hämtad från den här tillställningen.
Jaha.
Och så erbjöd jag henne att ta en taxi, men hon hade lovat någon vän lite skjuts till någon tunnelbana, och hon tyckte inte det kändes helt bekvämt med en taxi. Så sa jag till henne, jo men absolut, jag kommer att hämta dig. Och det var ju snällt mot henne. Men sen förstod jag på Ruts reaktion att det var jättedumt mot Rut.
Jaha.
För att hon kändes ju liksom sviken av sin far som hon hade sett fram emot att hänga med, förstår du?
Ja, så att, ja, okej, jag fattar.
Alltså om man är snäll mot en så kan man vara jättedum mot en annan. Och det är en så himla omskakande upplevelse när man börjar samla på sig en del barn. Att hela tiden vägs mot varandra. Som idag också så skulle jag vill åka och träna. Så efter att jag hämtat Adrian från förskolan så stack jag iväg mot Sats där jag tänkte träna. Och Rut brukar gå på teater och gå hem med en kompis. Och hon tycker den här vägen från teatern hem är lite obehaglig. Och nu var kompisen sjuk. Och så sa hon att jag vill inte gå hem där. Och så sa jag, fast nu är det ju faktiskt ljust. För tidigare har jag förstått att hon inte vill gå där i mörkret. Men nu har precis första gången är det ljust. Mm. Och så sa jag, skjutsar hela tiden. Och då sa hon, ja men du skjutsar ju ett barn hela tiden. Mm. Och så kom hon på att det är sant. Det är ju mest Iris som jag skjutsar hela tiden.
Mm. Ja, mellanbarn. Alltså, det är ju mellanbarn. Rut har blivit mellanbarnet nu. Speciellt ja, när Adrian har kommit. Gud.
Verkligen. Alltså, och det är fruktansvärt svårt liksom, i alla relationer att jag har så jävla svårt att, alltså det är, jag behöver fler exempel, därför har jag inte tänkt att prata om det här än. Men jag upplever att det händer hela tiden.
Men alltså du pratar inte om det här nu.
Nej, nu provpratar jag. Sen ska jag återkomma till det. Ni har skrivit i anteckningar på mobilen alla olika exempel. Jag tycker det händer hela tiden att jag liksom känner att jag tackar ja till någon på ett generöst sätt, men det leder till att jag var dum mot någon annan. Ja, det är för jävligt. Men vi ska inte prata om det nu, utan nu ska vi prata om en helt annan grej.
Måste bara kort säga att det är ju fördelen med att bara ha två barn. Att jag inte har något mellanbarn.
Nej.
Jag har liksom ingen försmådd liten stackare i mitten som blir bortglömd. Utan jag har liksom...
Nej, men här i för sig, det här exemplet som var det enda som jag på riktigt kom på, så spelade det ingen roll. Men Adrian var ju inte inblandad där uttaget.
Nej, men det är ju ändå principen. Det är ändå principen. Hon är ett mellanbarn. För att jag har ju liksom, jag har ju en bortklemad storebror och en bortskämd lillebror. Det är ju det enda jag har.
Ja, du vet, jag tror att om man spaltade upp det så skulle mina barn vara rätt bortskämda också med min tid och kärlek och omsorg. Men det räcker liksom inte riktigt.
Manne är så rolig nu, apropå. Du ska få, det här är fortfarande provpratar vi, för det här har jag inga exempel på. Men Manne är så mycket tonåring nu, för att han är liksom... Jag berömde honom nu för hela den här veckan som han har varit hos mig. Vi har ju pratat om det, att jag får de här sms'en när han kommer för sent. Från skolplattformen. Jag har inte fått något sms den här veckan. Så då sa jag det igår. Jag bara, fan, jag är så stolt över det. Du har kommit i tid hela veckan. Han bara, nu kommer jag överdriva lite. Han pratar inte riktigt så här, men det blir roligare. Det är alltid roligare om man drar liksom till sin extrem. Tror jag bryr mig, eller? Tror jag kommer i tid för att du säger det? Jag kommer i tid för att jag vill det, förstår du? Och sen så igår kväll så ropade han på mig och hade problem att få igen fönstret i sitt rum, för det hade liksom, det var någonting som hade fastnat. Och så tog jag lite och stängde det. Han bara, ej, alltså jag bad inte om hjälp.
Jag pratar lite orten eller?
Jag överdriver lite nu. Alltså jag driver, bror, men alltså det är ju en sociolekt, va? Förstår du? Alltså det, man pratar som man bor. Och om många där man är pratar på det sättet, så det blir liksom. Men så är det.
Men du gör inte det eller?
De flesta jag umgås med heter ju Uje, Aje, Mosse, Masse, Nosse och Tosse. Så att jag talar icke.
Det var ju ganska blandat där, va? Aje, Uje, Masse. Masse är ju orten. Uje är orten. Aje är Östermalm.
Uje är inte orten. Uje är ju, det är ju bara, han är ju, snacka om kulturellt kapital. Han är för fan släkt med Harry Brandelius. Den härliga skönsången.
Manne har ju alltid varit jävligt rolig när man försöker ge någon komplimang. Jag minns när vi, alltså, vad kan det ha varit, 5 år sedan. Så att han och jag hotellfrukost tillsammans. Och sen sa jag typ, vilken fin tröja du har, eller något sånt. Eller jag berömde honom för någonting. Han bara, är du pedofil eller? Och sen så viskar han till Liba.
Vadå, pratar
jag
han så?
Jag tror han är
pratar
pedofil.
Han, bor han i orten eller? Pratar han så?
Jag känner inte att jag pratar något ortigt.
Du bara, är du pedofil eller?
Och sen sa han till Li, jag tror han är pedofil, Bram. Men det var jävligt, jävligt roligt.
Benny bror är pedofil.
Exakt. Walk with the rapapampam. Ja, vi måste provprata om en sista grej. Och det är att...
Men det här är återigen inget ämne. Utan nu provpratar
vi. Det här är ett ämne, men också ett provprat. Och det är att jag funderar skitmycket på att vara liksom gubbe. För att... Eller liksom att vara äldre. Att vara en man i äldre medelåldern typ. För jag upplevt det som jag tror många 40-åringar upplever. Och det är att jag hänger med någon lite grann. Som jag känner att vi är... ungefär i samma ålder på så sätt att jag har barn, han har barn, han gillar att sporta, jag gillar att sporta. Men jag tänker att han är ändå liksom rätt gammal. Och med rätt gammal så menar jag 50. 50 är rätt gammal. Men sen så visar det sig att han är liksom typ som jag, eller kanske 3 år äldre, som du. Och att jag bara tänker det för att jag fattar inte riktigt hur en 40-åring ser ut, och att jag också ser ut så nu, så att jag
jag sätter ner foten direkt.
Tack. Och inte du heller förstås. Men det får mig fundera en del på, för, och det är så jävla konstig ålder det här, och jag skulle ändå inte säga att jag på något vis ålderskrisar, utan det här är bara märkligt att jag nu är, alltså om man är 40 år och kanske också lite sådär sportig, mm. tränar sina 15-20 timmar i veckan, och inte har elitidrottarbakgrund, då är man ju liksom så här på höjden av sin bana. Alltså man kan vara så himla, känna sig så himla stark och smidig och vig, men och explosiv till och med, och konditionsstark och uthållig, men man vet att så här, det kommer väldigt snart gå åt helvete liksom. Mm. När man var 30 och kanske hade gjort en träningssatsning, det var ändå så här, eller 25, då var det ändå så här, jag kommer vara så här i flera decennier. Nu vet man att man oundvikligen kommer bli sämre ganska snart. Och det är väl därför som jag funderar på de här grejerna. Och jag funderar då på hur vill man vara när man blir äldre? Alltså som gubbe. För att nästan alla, eller väldigt många gubbar blir ju på ett dåligt sätt. Alltså många blir ju gubbjävlar. Mm. Upplever du också det? Att det finns många gubbjävlar i världen?
Alltså jag är ju på en helt annan plats mentalt, så att jag känner ju inte det alls. Jag känner att ålder, och det har jag skrivit om i min bok. Om du pluggade din föreläsning kan jag få plugga min bok.
Absolut.
Livet 40, en guide efter galaxer. Livet 40, en guide för män.
Jag läste ju
med en professor i... inte typ geriatrik, men han är någon slags åldersperson i alla fall. Och just det här uttrycket att age ain't nothing but a number, att det stämmer också rent liksom vetenskapligt, för att som människa så är det att man kan se upp till ungefär 3-4 års ålder att alla människor följer på ungefär samma typ av utveckling. Alltså när jag pratar om kognitivt, när jag pratar om fysiskt. Alltså det talet ska komma igång. Man ska liksom kunna koordinera sina rörelser. Man ska göra vissa grejer. Och det händer ungefär samtidigt för alla människor. Men sen efter det så är det liksom ett fucking tabula rasa. Som bara är helt beroende på genetik och på levnadsvanor. Och på
inte
massa saker.
Inte helt, om vi ska vara ärliga med Nisse.
Vad menar du nu? Inte helt. Genetik och levnadsvanor. Alltså vad finns det mer?
Jag menar att nej men alltså beror ju inte helt och hållet på det. Vi ser ju sällan så här 80-åringar som är skitsnabba.
Nej, men du ser
löptävlingar eller 150-åringar som lever.
Ja, men det man kan säga är ju att det finns 60-åringar som är som ligger liksom ner och knappt kan röra sig. Alltså om man nu drar det till sin extrem. Och vi ser 90-åringar som kan springa ett maratonlopp. Alltså spännvidden är otrolig. Vilket innebär att liksom att det finns, alltså rent vetenskapligt så finns det ingenting som säger att man ska vara på ett visst sätt bara för att man har ett visst antal år på nacken. För att det är så otroligt beroende av dels liksom tur i livets lotteri, det vill säga att man har fått liksom att man har en arvsmassa och man har massa egenskaper som gör att man inte åldras. Alltså om man ser på de som blir riktigt gamla, vi snackar sådana som blir liksom över 100-110 år, så är det ju ofta intervju med dem och de är så här: ja men jag har rökt 2 cigaretter om dagen och druckit 3 whisky och det har hållit döden borta. Och där har man kunnat se att det finns en gen i skallen som liksom är gemensam för alla de här som blir riktigt jävla gamla, som är lite grann så här att de kan göra lite grann vad fan som helst. De kommer ändå bli gamla. Ja. Så att det spelar liksom ingen roll hur mycket broccoli och hur mycket powerwalks de har gått och hur mycket broccoli de har ätit, för att de har det i sig bara helt enkelt. Och det där är
men de
ju...
kommer väl fortfarande bli gubbar och i vissa fall gubbjävlar, eller?
Ja, men det där är också sådär att när man pratar om just det där gubbjävelgrejen, för jag tänker mig att det gubbjävel för mig, det är en, jag kanske har fel, jag kanske liksom diskriminerar nu gubbjävlar, men det är en inskränkt person som tror sig vara lite för mer och veta hur saker och ting funkar och är ganska liksom stuck in his or her ways, för det finns ju Bettina Philipsson, finns ju liksom kvinnor som också är precis på det sättet liksom.
Men fan, du var ju nyss kär i Bettina Philipsson.
Ja, men jag älskar ju gubbar och gummor. Jag tycker ju om de där som säger hur det är. Och
det gjorde liksom... du fan inte förut. Är det att du själv har blivit mindre gubbe? För det var väl det som var problemet, att ni båda var lite för mycket den som ville ta kommandot, eller?
Ja, alltså jag minns ju inte det här överhuvudtaget, så att jag har ingen aning. Nej.
Jag ska inte säga lite svars för det, men...
Nej, jag måste bara avsluta det här resonemanget. Ja. Så att det är ju att, och där har ju också forskningen visat att om det är någonting som gör att man liksom kan betvinga, alltså åldersrelaterade sjukdomar, alltså vi pratar om demenssjukdomar motsvarande, så är det ju att man upprätthåller ett nyfiket förhållningssätt till världen och till sin omgivning. Och det vill säga, man är inte en gubbjävel som tror att man vet allting och som inte är nyfiken och som känner att så här, jag har koll på det mesta, jag har koll på allt, jag vet. För då tränar man inte upp de här olika synapserna i hjärnan tillräckligt, utan då bildar man inga nya synapser och då är man mer mottaglig för just de här åldersrelaterade sjukdomarna. Så att det är ju...
Jag tror du ringade in det där, för jag har två exempel på, alltså två arketyper som man vill undvika är ju dels den här då gubbjäveln som kanske är stuck in his ways, tycker att, alltså som gärna föreläser för sin omgivning istället för att lyssna.
Om sex och som,
exempelvis. Mm. Ja, fast jag tänker på folk som inte då fakturerar och så, utan gör det mer i sociala sammanhang.
Innan du fortsätter så måste jag bara säga, du måste komma ihåg och påminna mig om att jag har det ultimata tipset på hur man ska undvika att känna sig gammal. Alltså, okay, jag vill bara försöka avsluta med det sen. Bara så jag inte glömmer bort det. Mm. Så, fortsätt.
Jag kan försöka. Som också tycker att saker var mycket bättre förr. Mm. Och så om den har ett stort intresse, säg en musikgenre, så var den mycket, mycket bättre under den personens formativa år än vad den är nu. Mm. Och om den ska dela med sig av en skatt så kommer det från de här formativa åren, och sen så har det liksom inte hänt så mycket, så att den har då stelnat och inte så nyfiken längre. Mm. Och den andra typen av så här jobbig gamling är ju den som känns mer liksom jag-svag och önskar jättemycket att den var yngre på olika sätt.
Så
den kastar ut allt sitt, alla sina egna liksom preferenser eller erfarenheter för att suga i sig ur ungdomens källa.
Kai Kindvall kan vi ta till exempel.
Jag vet inte vem det är.
Det var ju programledaren för Tracks.
Okej.
Okay. Finns det någon som är mer sådär, eller till exempel också Jan Gradvall är också en sån som är sådär, den här nya autotunade mysiga tjejen som är 22 som sjunger om hur härligt det är att rida hästar. Gud vad starkt det här är bättre än Beatles.
Ja, alltså, det finns inget filter i det
nej,
där.
Nej.
Jag har på sistone börjat lyssna väldigt mycket på, det här är lite spännande apropå gubbe, för att jag lyssnar rätt mycket på Jungle. Som jag började lyssna på i fyran när jag var 10 år gammal och fortfarande, så det är ju en brittisk drum and bass med dancehall-artister som toastar liksom ovanpå. Men det har ju lett fram till att jag, alltså egentligen all brittisk musik just nu är besatt av, alltså inte bara då Jungle utan annan äldre och nyare drum and bass.
Och sitter sen, du med gitarr och spelar Wonderwall också? Är det den typen av
brittisk
musik?
Nej, jag lyssnar på grime, UK rap och sen också det som är otroligt med England, alltså om man som jag gillar jamaikansk musik, det är att mycket av den bästa jamaikanska musiken, den kommer ju från England. Alltså för att dels så det fanns en stor invandring till England från västindiska öar, så ofta var det liksom som till exempel Billy Boyo, en artist som jag gillar jättemycket. Han åkte till England och träffade en producent och sådär. Fortfarande lever kvar då, så att det finns många i England som gör jamaikansk osande musik. I grime, så
men
det
då måste
inte
bara
jag måste rap,
jag
utan kanske också
jag måste för. Sen kom det 4 killar från Liverpool som lät håret växa och sen förändrades allt.
Eller hur? Ja, bra. Det är bra att du fick det sagt. Den här gubbgrejen aktualiserades av att jag spelade ett otroligt DJ-set med en som heter Chase från en DJ-duo som heter Chase and Status. Jag var så chockad när jag hörde dem, för de fick en riktig superhit, kanske, eller deras absolut största någonsin i somras, som heter Badadan, som jag också kommer spela lite här.
Walk with the rapper pam pam. From a guy this day program shatter slam slam. Them say them a bad man, me have a hawk. Which one? When we a fire shot pull pin and fling bam.
Det är typ fyra olika artister som toastar. Sen man hör, man fattar inte när man hör den här låten att de som har gjort låten är två stycken vita, den ena lite så här överviktig kille med tunt hår som ser jättenördig ut liksom.
Mm.
Och jag spelade det här Didi-sättet hemma på TV för Iris och hon frågade mig så här lite anklagande, så jag tror det finns någon annan i din ålder som lyssnar på den här musiken. För att hon fokuserade ju då på liksom publiken då, som stod och dansade, som var kanske 21 år. Det hon inte tänkte på var att han som spelade musiken ju faktiskt var en 40-plussare som också verkligen såg ut som en 40-plussare. Mm. Och det är ju härligt tycker jag att han... Alltså att man i 40-årsåldern kan vara liksom rent nydanande.
Mm.
Och det här ledde mig vidare till... Alltså jag fick
tänka på mig?
Absolut. Nej. Jag tänkte på en betydligt äldre man.
Aha.
Som jag har haft koll på förut men inte liksom tänkt på som min absoluta manliga förebild i alla kategorier. Och han heter David Rodigan. Det är en brittisk radio-DJ som är 72 år gammal.
Klabb av Geierstam heter han på svenska.
Han har jättetjocka glasögon. Han har alltså extremt flintskallig men har liksom utvuxet hår så att han ser lite ut som Alfons pappa. I vissa perioder har han också sparat ut det håret han har kvar i nacken och satt upp i en tofs. Och han vet alltså mer än någon annan typ i hela världen om jamaikansk musik.
Mm.
Och haft jättemycket ända sedan början av 70-talet reggae radioprogram och sånt där den har spelat och så här, både spelat och utbildat, och han har hängt jättemycket i Kingston och han känner alla reggae-artister, och fast han verkligen inte ser ut som någon bra representant för den musiken så har han liksom den största respekt. Och när han DJar så håller han små miniföreläsningar och roliga instick i låtarna på smakfulla högst 15 sekunder. Och jag tittade häromdagen på något DJ-set som han gjorde på en torg i England förra sommaren. Yo! Some people are looking at me. What's my granddad doing up there? Och det som är så fantastiskt är två saker. Dels att han så här, går igång så mycket på musiken han spelar så att han börjar dansa vilt på ett sätt som inte är liksom självmedvetet, utan han kan inte låta bli att dansa, och han dansar som att han var en 25-årig man fast han är 72 och fast han är flintskall och har tjocka glasögon. Men sen också att han spelar dels då den här musiken som han hittade på 70-talet, men att han spelar också musik som kom i förrgår som är släkt med den musiken som han upptäckte för 50 år sedan.
Mm.
Det är så fantastiskt att han inte då är som du anklagar Jan Gradvall för, så att det här är nytt så det borde rimligen vara bättre, men inte heller så här allt har gått åt helvete, Reagan var bättre liksom på 70-talet. Han är fan bäst.
Han är en länk mellan det förflutna och det nuvarande.
Ja, och han gillar liksom det som är bra.
Men vet du vad han gillar på riktigt, Manne?
Nej.
Han gillar livet.
Ja, det är nog så.
Han älskar att leva, och vet du vad folk kommer göra på hans begravning?
Nej.
De kommer tycka att han var så härlig och gör det så fint.
Ja. Och vad var det jag skulle påminna dig om nu här på slutet?
Ja, men tipset om man, alltså ultimata tipset på om man inte vill känna sig gammal, och det här är riktat till män då som är 40-årsåldern. Det är att börja dejta tjejer mellan 25 och 30 på Östermalm. För de tycker att är man 43 år och man och har hår så är man lammkött.
Okej.
Så det är ett tips.
Det kan ju vara komplicerat för vissa, men absolut.
Ja, nej men alltså,
det är ett helt originellt tips. Okay, kanske förlåt, just den här geografiska avgränsningen, men annars är det rätt vanligt att äldre män dejtar.
Vi släpper håret. Jag vet inte varför jag lade till det. Vi skiter i det. Alltså, för det var bara, jag vet inte varför jag sa det. Det var väldigt onödigt och olämpligt. För jag såg idag när jag var och putsade mitt skägg.
Ja, David Rodigan har ju inget hår på huvudet.
Och jag såg idag...
Och han var ju just vår manliga förebild.
En kille som hade en sån bold, alltså en flint. Fast han hade liksom det här Lennart Hyland-flinten. Och hade accentuerat den med en tatuering liksom uppe på Lennart Hyland-fläcken. Så att jag menar, det handlar inte om, det sitter inte i håret, utan jag menar bara att så här, vill man känna
fast
sig
du skriver
ung...
ju i din bok att om man har drabbats av håravfall så ska man göra en, vad heter det, transplantation.
Nej, det skriver jag inte. Det jag skriver är ju ett citat från Thomas, som är Thomas Edlund, som är en stjärnfrisör på många sätt. Och han säger att om man har så pass mycket problem, han tar ett exempel med att han var han käkade lunch med en vän som bara ville sitta på ett visst sätt för att man inte skulle se hans liksom fläck. Alltså om man tycker att det är så jobbigt, då ska man transplantera för att nu för tiden är de så duktiga så att det märks inte ens. Alltså han är stjärnfrisör, han ser inte ens när någon har gjort en bra hårtransplantation, att det är gjort liksom. Så att man, det är liksom inte ett problem längre om man har liksom de ekonomiska resurserna för det. Men det jag vill säga är, alltså tipset är så här, är man då någonstans mellan 40 och 45, 50 och vill känna sig ung, så ska man, för det är så många gånger som jag har träffat tjejer och sagt så här, men alltså jag är liksom, att jag kanske inte sagt exakt de orden, men jag kanske något svagt ögonblick känner så här, gud, jag börjar känna mig gammal, och de är verkligen så här, men du är sjuk i huvudet. Alltså de är inte riktigt som att det är en 14-åring som har sagt till dem, jag börjar känna mig gammal. För att de är så vana vid att män är typ 60 och heter typ Aje.
Liksom, alltså det är Patina vi pratar om det. Nej, hon är ju äldre. Hon är ju 40-årsåld.
Nej, 40-årsåld. Hon är ju äldre. Hon är mycket äldre än så. Mycket äldre än så tydligen. Patina kommer hata mig så mycket. Och jag kommer tycka om det när hon straffar mig till det. Det kommer jag gå igång på. Det kan bli slutorden. Patina, straffa mig, ty jag har varit stygg.
Tack för idag, vars med vecka.
Hej. You never know you can watch it. Big in a jungle. We tell everybody, watch it, no man. Me at the nota, original man, man, nota, original man, man, nota, original man, nota, original man. Me at the nota, me better than the bad boy. Can't it appear that lack of data where you can sky water. In a one school, them can make trouble maker. Better than the predator and the demoniator. Better than the god.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.